lyssnar till Radio Maranata och välkommen att vara med oss denna timme då vi ska ta del av ett bibelstudium som Arne Imsen hade 1980. Han talade om vikten att vara uppfylld av den helige ande.
Ett ämne som jag tror vi bör verkligen stilla oss inför. Vi kan hämta texten praktiskt taget vad vi vill någonstans i Nya Testamentet, därför att temat finns överallt. Det kanske tydligast och klarast uttryckt i Apostlagärningarna 2. Och vi betonade igår kväll att dessa som blev döpta, dessa som hade blivit döpta, de håller fast vid och så vidare. Och så läser vi vad som sedermera skedde, och vi upptäcker där att det är en oerhörd rörelse. Jag hörde i radion idag på eftermiddagen att detta skulle ha varit ett socialt experiment som misslyckades, sades det i kvällens gudstjänst i radio. Men man kan inte vänta sig någonting annat ifrån det hållet, därför att där hittar man ju på de mest förunderliga ting för att förneka sanningen. Det här var inget som helst socialt experiment, och det fanns definitivt ingen som helst förutsägelse om att detta skulle ske. Ingenting. Det var ingenting i den heliga skrift som sa att detta skulle ske. Lika lite som det med andedopet följde någon bruksanvisning. Därför att innan det fanns några heliga skrifter, någon undervisning om församling, församlingsgemenskap och mission, om helgelse och Jesu tillkommelse, så blev lärjungarna döpta i den heliga ande. Det var alltså inte i slutet utav vandringen, utan i början utav sin tjänst som de gjorde den här erfarenheten av andens dop. Och då de blev andedöpta, då sprängdes alla gränser. För det första, de gränser som språkförbistringen hade skapat, de sprängdes med en väldig styrka, och man upplevde kommunikationsmöjligheter genom en helt ny kanal. Det var inte längre de vanliga psykologiska och sociala reglerna det handlade om, utan det handlade om någonting radikalt nytt och annorlunda. Halleluja. Jag ska inte stanna vid det, utan bara nämna det. Det skedde alltså en upprättelse. Det vill säga, språkförbistringens gränser bröt sönder, och så byggs det upp en övernationell, en universell andlig gemenskap av män som kommer tillsammans från hela jordkloden. Pris och Gud. Det är det första. Men sen så är det ju också på det här sättet att lärjungarna var ju enormt kapabla för uppgiften, om man vill se det rent propagandistiskt. För att de hade ju alla fakta på sin sida. De hade alla fakta. Det vill säga, de hade varit med, möjligen på avstånd, möjligen som åskådare, möjligen som reserverade och ängsliga överlöpare, kalla det vad du vill. Men de hade i alla fall följt händelseförloppet ända fram till korset. De hade varit närvarande i Getsemane. De hade sett vad som skedde där, hur Jesus Kristus fördes fram ut ur Öppnagården och upp till huvudskalleplatsen, där han blev korsfäst emellan två rövare. Detta begriper ju varenda människa. Måste ha varit händelser som har gjort ett outplånligt intryck på varenda människa, och absolut mest på lärjungarna, de som hade trott på Jesus, alltså satt en tro till honom och förlitade sig och förtröstade sig på honom. De ser sin ledare, sin lärare, lida döden som en rövare, som en illgärningsman och förbrytare. Och detta fullt legalt, ska vi veta. Han dömdes på legal grund till döden. Och hela detta skeende måste ha gjort ett outplånligt intryck på lärjungarna. De hade följt honom, de hade lämnat allt. Och så ändar det med detta totala kaos och denna oerhörda katastrof. Jesus blir korsfäst. De hade varit med vid olika tillfällen då Jesus uppenbarade sig. Först några kvinnor, sedan några av bröderna, som konfirmerade kvinnornas uppgifter. De bekräftade alltså att Jesus inte längre fanns. Han fanns inte längre i graven. Däremot så fanns det några enkla detaljer i graven som talade om att i graven där rådde den bästa ordning. Det fanns ingenting i graven som gav vittnesbörd om panik eller någon som helst oro, utan där var allting väl ordnat. Det vill säga, det bindlar Jesus hade på sig, de var väl ordentligt upplagda och allt var väl och snyggt, så att säga, städat på platsen. Det var ingen panik, det var ingen oro, men däremot så var det änglar där. För övrigt så var graven tom. Alltså, det är väl nästan omöjligt för oss att riktigt kunna sätta oss in i denna helt fantastiska situation. Att nås av budskapet att graven är tom. Och inte nog med det, några utav våra systrar påstår att de har mött honom, att de har mött Jesus. Och de har dessutom blivit beordrade att skyndsamt ge sig iväg till bröderna för att tala om för alla att Jesus Kristus, han är uppstånden. Han är uppstånden. Ni måste ju förstå vilket budskap. Alltså, själva uppståndelsens fakta var ju ett argument som måste övertyga vem som helst. Och då detta fakta bekräftades av det ena vittnet efter det andra, så fick det ju givetvis maximal styrka och borde haft maximal effekt. Och de åtgärder som fienderna vidtog för att försöka få det här nedtystat, det är någonting helt fenomenalt. Hur lögnen, så att säga, bedrar människan som till sist bedrar sig själv. Man gav dem betalt för att sprida ut en lögn. Alltså en motpropaganda som till varje pris skulle döda de fakta som redan var kända hos lärjungarna, till inte att göra effekt i det. Man gav dem pengar, dessa som hade varit vid graven, soldaterna som hade varit vid graven och själva skakat om så till den milda grad så att den föll till mark och blev liggande. Egentligen hade den gjort en skyldig tjänst själv. Egentligen hade den kvalificerat sig för dödsstraff, eftersom de inte tog ängeln till fånga. Det var deras uppgift. De skulle ha tagit ängeln till fånga, och de skulle se till att ingen fick röra stenen, ingen fick bryta inseglet eller bryta seglet på stenen. Men så i ett enda ögonblick så händer det. Ära vare Gud. En ängel går fram och tar stenen och lyfter på den. Lite försiktigt lyfter han på den. Heller inte där tycks det vara någon oro, någon panik. Allt går städat och allt ordnas under väl ordnade former. Stenen flyttas bort och ängeln går in och betjänar Jesus. Men det var ju deras uppgift att fånga ängeln och se till att han inte kom dit. Men de stöp till marken och blev liggande. Ja, gode Gud, gode Gud, vilken förvirring. I hjärna, i tanke, i känsla, vilken förvirring hos soldaterna, hos deras ledare. Vilken förvirring hos knäktarna. Vilken förvirring när budskapet når upp till överste prästen, fariserna och de skriftlärde, när de når fram till Pilatus, Herodes. Han är uppstått där. Fattar ni inte hur budskapet kablas ut via de kommunikationsmöjligheter som finns? Från ena till den andra. Det är bud. Går det till alla myndigheter, till alla institutioner som har haft en befattning med Jesus, eller som har haft någonting med dödsdomen och verkställigheten av dödsdomen att göra. Det går till alla. Och nu är det frågan om motåtgärder. Vidtaga lämpliga motåtgärder. Och vad säger man då? Då säger man: nu får ni betalt, och så får ni säga så här, att under tiden vi sov så kom hans lärjungar och tog bort honom. Har du hört på den korrumperade människan att de inte klarar av att matcha änglarna? Det får man ha förståelse för. Men när de deklarerar att de inte ens, fast att de är väl beväpnade, inte ens orkar med att ta itu med några rädda och ängsliga män, ledda av några fiskare från Galileen, utan att dessa helt plötsligt skulle ha blivit så modiga, så starka, dessa som följde honom på avstånd, som inte ens vågade närma sig honom. Någon förnekade, andra tvivlade, någon blev förrädare. Att dessa helt plötsligt skulle ha blivit så oerhört morska så att de vågade sig fram till graven. Och inte nog med det, om de hade gjort det de intalades att säga, då hade de kvalificerat sig för ett dödsstraff. På samma sätt som fångknäkten i Filippi fängelse, då han var färdig att ända sitt eget liv, för att han visste att han var i en väldig fara, och hans förmenta, eller som han trodde, hans försumlighet kunde rendera honom dödsstraff, och därför var han färdig att ända sitt eget liv. Det vill säga, men här uppmuntrar alltså myndigheterna, för att eliminera sanningen kommer fram, uppmuntrar myndigheterna, ledarna, knäktarna att ljuga. Säg att de kommer och hämtar honom om natten, för att därigenom eliminera budskapet. På förhindra att den nådde fram. Men man får ju förstå vilken fruktansvärd effekt detta budskap måtte ha haft, och vilka erfarenheter alltså lärjungarna egentligen hade gjort. Bara detta borde räcka till. De borde ha skyndsamt sprungit in i Jerusalem och ropat ut i alla vedersträck att han som dödades ute på huvudskalleplatsen, ute vid huvudskalleplatsen utanför Jerusalem, han lever. De borde ha sprungit i alla riktningar. Vi har sett honom. Han har varit hos oss. Och en av oss, Thomas, har till och med tagit på såren i hans händer. I hans uppstugna sida. Vi har sett alla kännetecknen ifrån korset. Vi har ätit med honom. Han kom till oss vid havsstranden. Då vi hade lagt våra reträttplaner. Kom, låt oss gå och fiska. Sa Petrus. Vi följer med dig, svarade de andra. Och då fiskade de natten utan att få någonting. På morgonen, då skulle dra sig tillbaka för att fiska, stod Jesus på stranden. Då Jesus stod där, så sa han inte: titta här, här är jag. Känner igen mig? När jag frågar: har ni någonting att äta? Har ni någonting att äta? De tittade med stora ögon. Nog hade de ting att berätta. Erfarenheter att ropa ut. Jag ska inte göra några jämförelser, för det finns inga, det är omöjligt. Men med bröstet fullt av dessa vibrerande känslor, känslor som måste fullständigt ha vänt upp och ner på hela deras föreställning där, om livet, om döden. Fullständigt vänt upp och ner på hela deras föreställningsvärld om livet och på död. Men inte nog med det, det måste ha vänt upp och ner på hela deras religiösa föreställningsvärld om riket och rikerna, om kungen och kungarna, om allting. Fullständigt allting måste ha förändrats. Ty kan detta vara sanning? Detta som vi nu ser, har tagit på, har samtalat om och har varit tillsammans och jag tagit under en hel serie dagar, är det möjligt? Då har vi fått kontakt med den övre världen, den himmelska världen, den eviga världen. Då gäller inte de gamla religiösa föreställningarna längre. Då gäller det helt andra lagar, med helt andra möjligheter. Tror du det, så säger amen. Tror du det, så säger amen. Det är någonting nytt, någonting radikalt nytt. Och då kan jag sprunga till, inte diskutera. Då kan jag bara säga: Jesus, vi har sett honom. Han är upp honom. Maria har sett honom. Peter har sett honom. Thomas har sett honom. Men vet du vad Jesus sa? Lämna ni icke Jerusalem, utan förbi den där. Dröj kvar. Lämna ni icke, utan förbi den där. Vad fadern har utlovat, det var de har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men få dagar härefter skulle ni bli döpta i helig ande. Olika sanningar kan läggas fram, olika tyngd. Vetenskapliga, filosofiska, religiösa, moraliska sanningar kan läggas fram, olika tyngd, beroende på hur talaren är överbevisad, vilka fakta han får. Han kan ha logiska, vetenskapliga fakta som bygger under vad han påstår. Och han kan utav detta dra slutsatser som är absolut bevisade. Det vill säga, han kan arbeta efter vetenskapliga metoder och därigenom nå ett vetenskapligt resultat. Han kan med logiska medel, så att säga, förklara och redogöra och därmed övertyga ett auditorium. Räckte det då inte med att de hade alla dessa logiska fakta, alla dessa bevis tillräckliga för att överbevisa vilken domstol som helst? Jerusalem, i Alexandria, i Aten, i Rom. Mitten talas fram, den ena efter den andra, och de kan säga han är uppstånden, han lever. Det fanns alla rekvisit för en framgångsrik rättegång, och det fanns alla fakta för en övertygande argumentation. Man tänker, räcker det inte? Kunde det räcka? Tänk, Nu gäller det att skynda, nu måste vi utbyta tiden. Vi måste komma före fienden. Nu måste vi skynda oss. Så att de här propagandisterna som är som utkikade för att eliminera sanningen om det här budskapet, så att säga, blir förhindrade. Vi måste bilda en flod. Vi måste bilda en flod i mot lögnen, i mot agitationen, i mot påståndena om att vi skulle ha fått betalt, eller att lärjungarna på ett eller annat sätt har hämtat honom. Nu måste vi mobilisera allt han har rådslag, resonera oss fram till en motåtgärd. Och nu ska vi demonstrera på Jerusalems gator. Vi ska marschera ifrån den plats där Jesus så att säga dömdes, till den plats där dödsdomen verkställdes. Vi ska skriva på våra baner, vi ska skriva på våra affischer där det han lever, och ska vi marschera genom Jerusalem. Jesus lever. Och ska vi skandera Jesus lever, Jesus lever, Jesus lever, halleluja, Jesus lever. Nu ska vi demonstrera Jerusalem. Nu har vi det. Nu äntligen ska fienderna få. Nu ska vi få det. Och inte nog med det. Vi ska sjunga. Jesus lever. Jesus lever. Och vi ska diskutera med intelligensia. Vi ska diskutera med fienden. Vi ska ta upp det. Vi ska bekämpa med politiska former och medel. Vi ska bekämpa på allt möjligt vis. Vi ska lägga fram våra argument. Men Jesus sa, lämna ni icke Jerusalem utan förbi den. Uppståndelsebudskapet, det ska inte bäras fram med vetenskapliga metoder i första hand, för att man ska få en vetenskaplig tro, naturvetenskapliga indicier för att underbygga sannolikhet. Vad skulle ni få uppleva? Den kraft som uppväckte Jesus Kristus ifrån de döda, det är den som ska flytta in i oss. Hörde vad jag sa? Vet du varför? Det var det som skedde med Jesus, det ska upprepas miljoner gånger, miljoner gånger, miljoner gånger. Och det upprepas icke genom bokstavlig bevisning, ty bokstaven dödar, men anden gör levande. Tror du det? Och säger med amen. Det räcker inte med bokstavlig bevisning, så du får ett förnuftigt underlag för denna tro och bekännelse. Det är frågan om någonting annat. Och jag måste säga det, jag vet inte om jag kan uttrycka det här, men välsignad är jag utav det. Du ser lite bedrövad ut, broder, men nu är väl här ett tid budskap. Tycker du det? Säg amen. Ja. Får jag säga det åt dig, min kära vän? Det var inte så att lärjungarna skulle gå ut och ropa till ett smidigt av fakta. Det är faktiskt en vanlig sida. Det är vi som har segrat sista gången. Världen skulle berövas med politiska maktmedel, med vetenskapliga metoder. Världen skulle överbevisas av anden. Om överbevisas eller få kunskap om, lära känna, vad då för det, få veta sanningen om synd, om rättfärdighet och godom. Mycket har vi lärt oss genom vetenskapen. Titta här, vi sitter i ljuset utav elektriska lampor som lyser upp. Vi vet hur vi ska tända, vi vet hur vi ska släcka. Vi vet hur vi ska skruva in lampan för att den ska få kontakt med strömkällan. Vi vet hur vi ska använda medierna. Vi vet hur vi kan överföra energi
ifrån våra vattendrag till våra hem, industrier och vidare. Vi vet att vi utnyttjar det. Vi kan med vetenskapliga metoder tränga oss allt djupare, allt längre in i skapelsens hemligheter. Men vad vi inte kan med förnuftet, med vår etik eller estetik eller vår övriga kunskap, det är att få veta sanningen om synd. Få veta sanningen om synd, sanningen om rättfärdighet och sanningen om dom. Och jag, när jag står där, så blir jag så oerhört gripen. Bildligt talat, så kom inte Jesus för att han ville liksom ge oss lite artificiellt ljus i mörkret, som gjorde det möjligt för oss att läsa när mörkret liksom lägrar sig över våra bygder och byar och städer. Vi kan sitta hemma vid vår lampa och ändå läsa, fast vi skadar våra ögon. Ljuset här skadar våra ögon, och därför så måste vi ha hjälp med det. Det här har inte bara med åldern, det är inte bara det att vi blir gamla. Det är bara det att vi inte är födda för att leva i en sån här belysning. Vi är födda för att när mörkret kom skulle ögonen vila. Då skulle ögonen vila, möjligen så skulle vi ha lite hjälp av jarinljuset. Möjligt. Vi skulle sitta vid dagsljus och till ägna oss kunskapen. Sen när mörkret la sig, så skulle ögonen få vila. Vi är inte födda för det här artificiella ljuset. Och därför så måste vi bära glasögon ganska tidigt. Och varannan människa har glasögon. Och glasögonen blir större och större, snyggare och snyggare. Till sist så ser hela ansiktet ut som ett Hollywoodsglas. Det blir större och större. Dekorativa. Stämmer det inte? Och blir vackrare och vackrare. Ett sätt att dekorera bort fakta om oss. Men Jesus kom inte för att ge oss en stunds lisa i ett artificiellt ljus. Han kom för att ge oss sanningen, kunskapen som ingen annan kunde förmedla till oss på ett sant sätt. Därför att det var ingen annan som förstod människan. Det var ingen annan som begrep människan. Det fanns ingen psykiatriker eller psykologi som kunde hjälpa människan. Därför att människan var för komplicerad. Därför att människan var förstörd. Det fanns ingenting som kunde hjälpa människan. Och människorna bedrog varandra. De ljög för varandra, svartmålade eller vitmålade. De var sällan sanningen. De ljög för varandra och de var bedragna. Men så kommer han och lämnar Nick Jerusalem. Halleluja, den nya tidsålderns energi, källa. Energi, du vet vad energi är. Den nya tidsålderns andliga livskälla, urkälla, som inte är artificiell och konstlad, som inte är ett religiöst fyrverkeri, men som till kvalitet, hör du vad jag säger, som till kvalitet och art är exakt densamma som uppväckte Jesus Kristus från de döda. Det skriften säger, se om den ande som uppväckte Jesus Kristus från de döda bor i eder, finns i eder, då ska också era dödliga kroppar levande göras i uppståndelsens ögonblick. Gud var då. Det var ett nytt argument som skulle in. En ny idé, en ny filosofi. Det var ett nytt liv som skulle implanteras. Är du glad för den frälsade? Amen. Det var ett nytt liv. En ny härlighet. Det var någonting artskilt för allt övriga. Det var någonting som Jesus Kristus hade. Jesus Kristi egen ande skulle ingjutas i de troende. Och därigenom att vi blir bärare av den ande, så skulle de också fortplanta detta liv. Fortplantade genom sitt eget vittnesbörd och genom sin egen förkunnelse. Uppe på mitt rum har jag en hel del böcker. Jag ska inte hemlighålla att jag tycker om böcker. Jag läser ganska mycket, kanske för mycket. Även om jag försöker tillämpa en viss läshygien. Jag har en hel del böcker uppe. En del tittar jag ofta i, andra mer sällan. Jag har några klenoder. Gamla predikningar. Så har jag systematisk teologi utav gamla professorer. Gudfruktiga människor, mycket förnuftiga, men ofta mycket torra. Oerhört förnuftiga. Idag på eftermiddagen så uppbyggde jag min ande genom att läsa en sån här tjock bok, systematisk teologi. Skriven av en amerikansk professor, baptist, utgiven omkring vid sekelskiftet. Och då beskriver han i underbara stortore den heliga ande. Den heliga ande. Hur den heliga ande utgör. Men när han kommer fram till konsekvenserna av det hela, utav detta, så stryper han det hela och knyter igen säcken. Då visade det sig att den heliga andes uppenbarelse upphörde efter första generationen. Så att andes gåvor, det tog slut. Tungomålstalet och allt sammans detta, det tog slut. Då den första generationen, så att säga, hade gått bort. Och istället så kom läran som vi har i skriften. Så skulle då detta andens dop vara ett provisorium under en övergångstid till dess skriften, den fullkomliga uppenbarelsen, kom. Ja, professorn har skrivit så mycket bra. Han har skrivit så oändligt mycket bra i denna stora tjocka bok. Om Gud och Jesus. Om lärjungarna och församlingen. Men hörru, så kommer vi till slut. När allt sammans det här ska så att säga förkroppsligas just i detta ögonblick, så upptäcker jag att det inte finns någon kontakt med själva energikällan. Det är som allt vore brutet. Och nu lever vi i mörker istället. Istället så måste vi ha krucifix och andra symboler och hjälpmedel för att liksom hålla liv i gudstjänstlivet. Skapa spänning och dramatik med olika konstlade och artificiella metoder. Men min frälsare sa inte att jag ska vara med eder under en övergångstid. Han sa så här: gör en bättring och låt den alla döpa eder, Herre Jesu Kristi namn, till deras synders förlåtelse. Då skolen ni såsom gåva undfå den heliga ande. Till eder gäller i öftet jämväl edera barn, både de som är när och de som är fjärran. Så många som Herren vår Gud kallar. Stämmer det, så säger jag amen. Och dessutom sa han att jag är med eder alla dagar intill tidens ände. Vad kan det här innebära? Syskon, vi vill inte på något sätt undervärdera argumenten, den logiska metoden att överbevisa och övertyga, att samtala och resonera. Det är utomordentligt bra, för Jesus säger att den heliga ande ska vittna, men också i kunna vittna. Vårt vittnesbörd är verkligen inte i och för sig meningslöst och värdelöst, men det når inte fram till det resultat som himlen önskar se. För det första, en gång till, då den heliga ande kommer över eder, skålen i undfå kraft, är det märkligt och bliva mina vittnen. Vilka vittnen? Ja, vad det hela handlade om, det vet vi ju. Det handlade om att de skulle bli uppståndelsevittnen. De skulle ut och vittna om uppståndelsen. Bli hans vittnen. Få hans kraft för att tjäna honom. Mina kära vänner, är det inte på det här viset? Vi har så mycket teoretisk kunskap i alla religiösa sammanhang. Vi har så mycket teoret, vi har så många teorier, men vi har så kolossalt liten smörjelse. Är det där det är? Vi har vetenskapliga hjälpmedel och metoder, men vi saknar den överbevisande andliga kraften. Och det är därför vi behöver bli förnyade i den heliga ande. Och är det inte detta som är den generella bristen, själva generalfelet? Är det här kardinalpunkten för hela kristenheten just i vår tid? Våra lampor slocknar. Det är brist på olja. Brist på andens liv. Våra lampor slocknar. Det är brist på uppenbarelse. Därför gäller det för oss att vi får olja. Bli fyllda, förnyade, utrustade och smorda. Är det här som upplever att du behöver det, så lyft handen emot himlen. Ja, Gud välsigna er. Gud välsigna er. Några minuter till. Så jag visar dig på en annan sak i det här sammanhanget som är så oändligt betydelsefullt. Hur ska då detta ske? Hur ska det ske? Ja, det är egentligen oerhört enkelt, men det är kolossalt svårt att tillämpa. Det är svårt för den som har varit med i kristna sammanhang en tid och fått rutiner eller vanor. Det kan vara goda vanor, men ibland så kan vanorna få ett sånt inflytande att man inte kan komma ur, så att säga, fastlåsta positioner. Någonting måste hända, och det måste tas ett initiativ någonstans. Våra lampor slocknar. Våra lampor slocknar. Är allvar i det ropet? Är allvar? Är det en fråga om att nå fram till målet eller bli efter på vägen? Att komma innanför eller stå där självbedragen utanför? Är det allvar i ropet? Är det frågan om att möta brudgummen? Eller är det frågan om att äga en yttre gemenskap med jungfrurna eller med Guds folk? En gemenskap som ger mycket, innebär mycket. Ja, egentligen, eftersom man har gått ut och lämnat allt, gått ut för att möta brudgummen, så är man ju nästan överlämnad åt varandra, beroende av varandra. Man är i varandras armar, i varandras händer, i varandras förböner. Men frågan är, ska vi möta brudgummen? Ska vi nå fram? Det är inte bara frågan om att vi måste vispas upp i vårt känsloliv för att känna oss lyckliga. Ska vi få kraft att nå fram? Då räcker det inte med ytliga erfarenheter och upplevelser en och annan gång. Då måste det finnas olja både i käril och i lampa. Då måste det finnas ett inneboende överflödsliv som orkar med påfrestningarna, väntetidens påfrestningar, nattens påfrestningar. Min älskade vän, jag känner mitt hjärta. Det ropar: hör dig till honom som vill mätta dina begär med himmelens god. Jag måste bara säga det här. Frågan är om du har en sådan kraft så den orkar med väntetidens påfrestningar. Och det är de sista timmarna, de sista minuterna som är de mest påkostade. Just vid midnattstiden, vid den mörkaste tidpunkten, då tiden liksom slår över och afton blir morgon, natt och mörker
förvandlas till morgonens ljus. Där då påfrestningarna känns som mest. Där då själva liksom själva händelsen, ögonblicket, det avgörande, det man har lagt ut för, ska bli en verklighet som påfrestningarna är värst, svårast. Och det är också då det är minst om tid. Man har inte tid för några större operationer. Man överlever inte några djupgående kriser. Man hinner inte. Allting går så snabbt och avlöses. Slag i slag. Och rätt på det. Där han är. Det brudgummen kommer. Och så kommer han. Och du vet hur det gick till i Österlandet. I sådana här högtider. Då man gick ut för att möta brudgummen. Då gick man in på vid värdshusen. Om det dröjde för länge. Eller så gick man in till kanske någon av brudgummens vänner. Utefter vägen gick man in för att kanske vila en stund. Samtala en stund. Man kunde till och med gå in för att samtala om bröllopet. Om brudgummen och bruden. Om brudgummens vänner. Om deras framtid. Eller så gick man in därför att man räknade ut att han kommer inte riktigt ännu. Så här länge dröjer det. Och så gick man in och så somnade man. Och vanligtvis är det så när man somnar. Man beslutar sig för att sova i 15 minuter. Men sover i 15 timmar. När man tillräckligt. Man vill bara lägga sitt huvud ned för att sova i 15 minuter. För att vila en stund. För att den fortsätter vandringen. Men verkligheten är den att när man har kommit ner i viloläge, som är helt normalt och naturligt, det är ingen synd att vara trött, att få tröttas. Det är ingen synd att känna sig nedtyngd i och för sig. Problemet är att man blir överväldigad av tröttheten. Överväldigad av bekymren. Överväldigad av problemen. Och man somnar. Och vid midnattstiden, det vill säga, man har ställt, om inte vid horisonten, så dock borta på krönet. Där har man ställt en rapportkarl. Se, brudgummen kommer! Gå ut för att möta honom. Det vill säga, då måste man överge vänskap, vänner, sömnaktighet och försoffning. Då måste man överge samtal och resonemang. Då blir det allvar. Men inte bara allvar, utan också en överväldigande glädje. Om man konstaterar att det fungerar. Om man konstaterar att allting är klart. Men i det här fallet så sker det någonting katastrofalt. Mitt i natten, då själva mötet skulle äga rum, utbrister de fem som saknade olja i sina kärl. De ropar: våra lampor slocknar. Och ett mer ödesdigert rop har aldrig hört från någon människa. Du vet hur förargligt det är att komma för sent till båt. 5 minuter för sent och båten gick till London. Nu står du i Göteborg och tittar. Förargligt. Du vet hur förargligt det är. Jag kommer för sent till det sista tåget. Det går från 23 och 55. Nu lämnar centralen och går emot Göteborg. Du står där. Vad har du att göra? Du får försöka hitta någonstans att ta in. Ligga över. Sådana kvar. Men förargligt det. Du vet hur fruktansvärt katastrofalt det är när beskedet har kommit att mor är sjuk, att far är sjuk, att en kär har kört forslat till intensivvårdsavdelningen och ligger för döden. Du kommer till tåget, så går du ifrån det. Du vet inte vad det kommer att innebära. Du måste lösa det på något sätt. Du måste lösa det. Och finns det taxi eller finns det en vän som kan köra mig? Kan jag få hjälp någon? Ju närmare själva allvaret vi kommer, ju mer angeläget är det att få en lösning. Vi måste få en lösning. Och du vet att har du missat tåget, så får du betala mera. Det blir mer arbete, mera bekymmer och mera pengar. Du får lägga ut mera pengar. Och du får ringa, du får arbeta, du gör allt. Du måste hjälpa. Jag har försummat. Och det må vara hänt att man glömmer och försummer saker och ting. Då det gäller vår materiella lycka. Då det gäller hyra. Då det gäller resor. Kontakter och kommunikationer. Att vi kan försumma saker och ting på jorden. Och känna olycka. Och därigenom försätta oss själva och andra i prekära och penibla situationer. För det är pinsamma situationer. Det är svårt nog. Du vet hur det är. För den som försökte rädda sig vid gränsen. Han hade 10 steg kvar, så var han över. Men de 10 stegen hann han inte. För en fienden. Hans motståndare, hans förföljare. Han upp honom. Och förvandlade en levande kropp till ett lik. Han hann inte fram. Han kom inte över. Han nådde inte in. Han fick aldrig friheten han sökte. Hemmet han jagade. Lyckan han spejade efter. Gemenskapen han ropade på. Han fick det aldrig. Han nådde inte fram. Vem är skulden? Kan man skylla på omständigheterna? Kan man skylla på pastorn? Kan man skylla på äldstebröderna? Kan man skylla på sina vänner? Nej. Vad hade de gjort? De hade gjort sig skyldiga till en ödesdiger försummelse. Vänskapen var inget fel på. Gemenskapen var inget fel på. Enheten var inget fel på. Målsättningen var inget fel på. Men det var fel på själva djupet. Det fördolda livet. De försummade att vårda insidan. Lampan var strålande och klar. Men insidan var försummad. Tillförseln var strypt. Och de försummade att ta med det som skulle ha fört dem innanför. Det var inte deras religiositet. Det var inte deras mötesbesök. Det var inte deras fel på deras målsättning. Det var brist på liv, överflöd, kärlek. Ty det man älskar offrar man för. Den man älskar hänger man sig åt. Den man älskar är man villig att ge vad som helst för. Nå. Försumligheterna är ödesdigra. De ställer oss i svårigheter som är förfärliga. Det är svårt att stå där när tåget har gått, när båten har gått. När tillfället har gått ur händerna, chanserna är omöjliga. Slut. Då det inte finns väckelsepredikanter. Då det inte finns sådana man kan köpa olja av. Gå bort och köp. Vem är det som ska ha oljan? Det är predikanterna. Det är tjänarna som genom handpåläggning och profetord upplivar, förnyar de andliga gåvorna. Gå och köp. Men det kostar någonting. Det kostar en hel del bekymmer. Ja, det kostar kriser, våndor. Åh, vad det kostar. Men det är värt priset för att komma hem. Tänk vad det kostar att stå kvar när de andra har gått in. Syskon, inte ska väl någon vara kvar. Inte ska väl någon stå här självbedragen med bekännelsens fina olja i ett ekumeniskt klimat tillsammans med skaror och andra som gjorde vissa ansatser och försök men aldrig kom upp på vägen och aldrig kom ut i vandringen, utan hela tiden delade gemenskapen med världen och allierade sig med den. Syskon, har du olja? Har du olja? Olja, åh, som där flödar fram till ljus, där kunskap och värme, där kärlek. Ljus, där kunskap och vision. Värme, där kärlek. Där kärlek och energi. För det är kärleken som gör att det går framåt. Det är kärleken som gör att hans bud lika tunga. Det är kärleken som gör att vi möter honom. Det räcker kärleken till. För jag säger det en gång till. Har du ljuset, kunskapen, visionen, är det levande verkligt för dig att han kommer. Så inte ropet i midnattstid blir ett katastrofrop, ett nödens och tragikens rop, men det blir ett uppenbarelsens och hemförlovningens rop. När du går ut, så går du ut i svarta mörkret med en slocknad lampa. Du går ut med tända ljus, och hans ljus möter ditt ljus. Så sker det, ära vare Gud, i en underbar ingång och uppgång. Halleluja, natt förvandlas i morgon. Natt förvandlas i morgon, och evigt mörker blir härligt ljus. Uppståndelsens ljus. Det är det budskapet handlar om. Vi måste ha det här inne oss, till om dens ande som uppväckte Jesus Kristus från de döda bor i eder. Har du uppståndsanden, uppståndskraften, då har du livskraft till uppståndelse. Livskraft till hemfärd. Gud var evigt lov, så du får följa honom in i härligheten. För det heter, de som var redo gingo in. Stämmer det, så säger jag amen. Det gingo in. Det gingo in. Det gick in för att möta honom, och de mötte honom i härlighet. Omsider kom och de andra. Omsider kom och de andra. Men som vanligt för sent. För sent på jorden i tiden. För sent till mötena. För sent till bibelstudierna. För sent. En timme. 15 minuter. 5 minuter. För sent. För sent. I förbön, för sent i tjänande, för sent, alltid för sent. 5 minuter senare än de andra, 10 minuter senare, men alltid för sent. Det går att komma för sent på jorden och bli insläppt, men när han har stängt dörren, då kommer man inte in. Då är det definitivt och avslutningsvis för sent. Jag tror att de som är trög här med avseende på bön, de som är trög här med avseende på lovsång, de som är trög här med avseende på vittnesbörd och bekännelse, de som är trög här med avseende på möten och sammankomster, kommer aldrig att nå fram. Därför att man kommer för sent. Man kommer när man kommer för sent. Man är för trög. För trög i offer, förbön, tjänst, glädje, tacksägelse, lovsång. Man är för sen. För sent att stå upp och prisa Gud. För sent att ta tillfällena i akt. Kommer för sent. Man är för trög. Man får ena chans, ena tillfället, ena möjligheter efter den andra. Man är för trög. Man kommer för sent. Till för att gå förbi, till för att sjunga, till för att vittna, till för att proklamera, till för att bekänna, till för att åkalla tillfällena, alltså man, det går förbi. tagen väg i akt vart läget tillfälle sig skriften till tiden är ond. Ett sätt att bli bevarad på det, att ta vara på tillfällena. Åh, vi skulle ta i kö. Vi skulle sitta så fort någon sa nu ska vi tacka Jesus, så skulle det stå 5-6 stycken. Ta tillfället i akt. Men jag var tröga, vi är för sena. Förmodligen så har vi också för tröga när brudgummen kommer. För sena. Våra lampor slocknar. Vi vill inte betala priset. Vi övervinner inte oss själva. Vi är för fina, för nema eller för sömnaktiga. Syskon, ska vi gå fram inför honom? O Herre, låt oss bli en Maranata församling. En Maranata, låt oss bli en Maranata församling som utstrålar förbidan, förväntan, som utstrålar hemlängtan och främlingskap, som utstrålar kärlek och glädje, som utstrålar andligt liv där du bor genom den heliga ande i församlingens mitt. Låt oss bli en Maranata församling med ett levande, friskt Maranata budskap. Herre Jesus Kristus, väck oss, icke för att vakna till en personlig katastrof, eftersländare eller bli kvarlämnad i natten. Herre, låt oss göra sällskap med ditt folk som flyttfåglarna när tiden är inne samlar sig i stora flockar och drar iväg till varmare trakter. Guds folk är som flyttfåglar skara. De väntar på hemlandet.
Jesus har sagt att han kommer snart. Kom nu på skyen igen.
Du har nu lyssnat till ett program ifrån Radio Maranata Stockholm. Det var Arne Imsen som i en upptagning från 1980 talade över angelägenheten att vara fylld av den helige ande och vara redo när Jesus kommer tillbaka. Därefter hör vi Åge Samuelsson sjunga en av sina sånger. Jesus har sagt att han kommer snart. Du är välkommen till Maranataförsamlingens missionscenter, Bällstavägen 100 i Bromma. Där samlas vi varje vardag till bön klockan 12 och ständigt arbetar vi tillsammans i vårt missionscenter. Bällstavägen 100 i Bromma, hållplats Solvalla är det. Och vi återkommer till annonseringar kring julhelgen, och vi vill påminna om bibeldagarna som går av stapeln den 3-6 januari med temat Utanför lägret. Tidningen Midnattsropet har kommit ut med ett nytt nummer som vi sänder fritt till dig om du ringer och uppger din adress. Vårt telefonnummer 08 98 56 83 och webbadress www.maranata.se kan du anlita för att få ytterligare informationer. Radio Maranata återkommer med sändning även klockan 23. Måndag till torsdag klockan 23 är det alltså en utökad sändningstid. Och imorgon bitti som vanligt klockan 8. Gud välsigne dig och på återhörande.